Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, men visst är det nyhetsshowen som vanligt denna tisdag den 13 februari.
Hallå, hallå.
God morgon, Viktor Blomdahl. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Tack. Linnea Rundqvist.
Tack. Proffs. Fullblodsproffs.
Ja, ibland så.
Ja. Vi ska ägna en stor del av dagens program åt den stora branden på Liseberg igår.
Ja, verkligen. Det är väl det som är på alla släppar idag.
Exakt. Och idag så vet vi ju en del också. Mm. För det är ju ändå ett dygn sedan snart som den bröt ut. Vi kommer sammanfatta lite. Vi kommer prata lite om själva konstruktionen, lite reaktioner, lite bakgrund. Allt det kommer ni få. Och efter det så kommer vi också prata lite om en annan grej, nämligen den före detta nu då socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj.
Just det.
Vi ska ringa vår politikreporter Alexandra Karlsson Tenitskaya och så ska hon få hjälpa oss att reda ut turerna som har varit kring det.
Det känns väldigt tryggt att hon ska guida oss i politikdjungeln även idag.
Eller hur?
Ja.
Det är ju då socialdemokraterna har fått en vilde i riksdagen helt enkelt.
Mm. Wild and crazy.
Ja, vi ska prata mer med Alexandra om det sen. Och sen blir det ju bakvagn som du brukar.
Ja, absolut.
Vill du hinta något om vad du har?
Ja, men jag har lite smått och gott. Vi har det finska Eurovision-bidraget som, det var ju crazy förra året. Men det kanske blir ännu mer crazy i år.
Mm-hmm.
Och sen har jag några klyftiga studenter som kanske har löst en 2000 år gammal gåta. Med vad då? Jo, såklart det som är i ropet AI.
AI. Mm. Ja, okej. Okay. Jag lämnar min bakvagn som en överraskning faktiskt idag igen.
Spännande.
Ja, ibland så. Ibland så. Du, hur är det annars då? Är det bra?
Jo, men det är bra.
Mm.
Ja, verkligen. Det kan ju bli lite semlor idag.
Det
är ju då. Jag kan inte förstå att det inte skulle kunna vara bra då.
Nej, precis. Det är väl ändå en grej. Det är ju lite knixigt det där, för GP brukar ju liksom köpa semlor till personalen, kan vi ju meddela. Men de kommer ju ofta lite framåt eftermiddagen.
Ja, verkligen.
Vilket är ett problem för den här redaktionen.
Mm.
Eftersom att vår arbetstid inte riktigt är anpassad efter semeltiden.
Alltså jag minns ju från förra året, när då var jag på utlandsredaktionen. Men jag såg hur det suktades och väntades borta hos nyhetsshowen. Och Fanny Wijk drog vi nitlotten, va?
Ja, det kan man verkligen säga.
Hon gav upp 5 minuter innan semmeltåget gick, så att säga.
Precis. Jag satt här, jag tänkte, jag ger mig inte.
Nej.
Jag ska ha en semla. Jag hörde också av mig till Fanny. Hon hade tagit sig så långt som till Ullevi till fots, men hon var inte beredd att vända.
Just det. Vad är din strategi idag då?
Återstår att se. Vi får se lite hur liksom hungrig och trött jag är.
Mm.
Det brukar ju ofta vara det som allt faller på.
Ja,
hur hungrig och trött man är. Men du ska vara kvar.
Semlan vinner.
Semlan vinner.
Över tröttheten alltså.
Ja, men precis. Så är det ändå. Vi kör igång. Vi ska återgå då och prata om branden på Liseberg. 6:06 igår morse får man väl ändå säga.
Ja, ja förmiddag, ja,
förmiddag morse. Mm. Ja. Då fick räddningstjänsten larmet om en brand på Lisebergs nya badhus Oceana. Och branden ska ha startat då i en av rutschkanorna och väldigt snabbt får man säga så stod det klart att det var en kraftig brand. Mm. En massiv, tjock, svart rökpelare kunde man se från flera delar av Göteborg och det hördes också flera explosioner från badhuset. Och det kan man också se på olika videos som finns på gp.se.
Ja, verkligen.
När det smäller. Räddningstjänsten var såklart på plats och polisen spärrade också av ett stort område. Och senare så utfärdades också ett VMA, ett viktigt meddelande till allmänheten. Och personer som befann sig i närheten uppmanades då att gå inomhus helt enkelt eftersom röken kunde vara farlig. Under natten så har det också fortsatt varit vissa mindre bränder i konstruktionen. Och insatsen pågår ju fortfarande på platsen. Byggnaden har ju totalskada, talar man om. Och branden är heller ännu inte helt under kontroll enligt räddningstjänsten. 22 personer skadades lindrigt i samband med branden och en person saknas fortfarande.
Just det.
Som är anmäld försvunnen då, helt enkelt. Det var en liten sammanfattning av vad som hände under dagen igår. Men Viktor, du jobbade ju på desken här igår.
Just det, det gjorde jag ju.
Där man liksom sköter det här snabba nyhetsarbetet för den som inte är helt insatt i vad en desk är.
Exakt.
Kan inte du liksom berätta lite bara, hur var det där i början när du fick larmet?
Jo, men det var ju en ganska speciell förmiddag, helt klart. Det hade varit ganska lugnt ute i stan. Det var ju typ lite halt och sådär. Så att,
just det.
Det var en ganska så här lugn stämning på desken. Jag vet att jag och kollegorna, vi höll på att fixa med någon dataskärm som inte riktigt jobbade med oss. Och så ringde tipstelefonen. Mm. Vi har två telefoner som man kan allmänheten kan ringa oss på. Och båda började nästan ringa samtidigt. Ja. Och reporter då, Ebba Bergström, som satt där, svarade. Och ganska direkt fattade vi att den här skärmen kan vi inte fixa med. Det här är någonting stort liksom. Och mejlen började rasa. Det började rasa in mejl liksom innan vi ens hunnit nå räddningstjänst och polis. Som är ju det liksom vanliga tillvägagångssättet att vi ringer dem. Där jättemånga oroliga läsare då skickar in bilder och liksom vill ju såklart veta vad som hade hänt. Och det vi kunde se då väldigt fort, utan egentligen att ha pratat med räddningstjänsten, det var ju att det just brann i en av de här rutschkanorna. Och det är ju, för den som inte har koll på hur det här Oceana ser ut, så är det ju ganska så här, det är en ganska skrymmande byggnad precis innan man kommer över till Mölndal egentligen. Och det är ju massa så här rör som sticker ut som är så här rutschkanor, kan jag tänka mig att det skulle vara tanken att vara. Ja, liksom. Det ser väldigt spexigt ut.
Ja, verkligen. Det är någon som ser ut som såg ut som liksom en stor tratt i
precis.
Princip.
Ja. Och där såg man då i ett av de här rören då, rutschkanorna, så såg det ut som att det brann på bilden i alla fall. Så vi började ju rapportera om där. Vi startade upp en nyhetstext och ringde ju alla vi kan. Liksom. Mm. Liseberg, räddningstjänsten, polisen, SOS Alarm. Vi liksom ringer folk som bor i närheten. Det är liksom försöka få fram information. Mm. Och vi skickar såklart iväg reportrar på plats. Och under tiden, alltså vi pratar om ganska kort tid här, det är 20 minuter, så kommer det in fler mejl och då uppger de att alla rutschkanor brinner. Och man känner ju själv att, vänta lite nu här, jag såg den här bilden, visst det var en kraftig brand, men det var ju bara i liksom en liten del. Men sen då när Ebba kommer på plats då och hör av sig, då är det ett inferno bakom henne. Så då står ju liksom egentligen hela huset i brand.
Ja, det finns vi hade en otrolig bild, eller flera bilder på Ebba som också kommer in om en liten stund. Hon ska få berätta lite vad hon såg. Men, där hon står och så ser man bara hur det liksom brinner som bara den bakom henne.
Ja, men exakt. Alltså, det går nästan inte att beskriva hur otroliga bilder det var på den här branden. Det såg ju ett inferno. Mm. Liksom. Det låter som ett ganska trött ord när man pratar om bränder, men det är ganska passande här liksom. Och vi nådde liksom Lisebergs vd Andreas Andersen ganska fort och han hade ju liksom ingen information mer än att han var på väg till platsen för att se. Det hade liksom börjat utrymmas för själva byggnaden. Lisebergs anställda fick lämna kontoren som är i närheten. Hotellet bredvid fick också evakueras.
Just det.
Och även World of Volvo ligger ju precis där. Det är ju någon stort komplex för Volvo som också fick inrymmas, tror jag, att de var liksom, fick inte gå ut då. För då kom ju det här ganska snabbt, det här VMA:et då, viktigt meddelande till allmänheten. Där det handlar om att man var tvungen att hålla sig inne. Det var för kraftig rök. Och det är ju någon, liksom de här rutschkanorna som börjar brinna. Det är ju en speciell typ av plast. Så att det kan vara ganska... Alltså, röken syntes över hela stan.
Ja, det var ju ett stort, ordentligt mål. Alltså.
Ja, alltså det var ju från... Alltså, folk hörde av sig från liksom Brännö till Langered för att veta vad det var som syntes liksom på himlen. Så det var ju väldigt... alltså det engagerade, förstår man ju verkligen. Och göteborgarna vill ju veta vad det här... ja, vad det som hade hänt liksom.
Mm.
Flera förskolor fick också inrymmas, till exempel. Där barnen fick hålla sig inomhus.
Mm.
Och det var ju också ganska dramatiskt. Man såg ju polis och brandmän stå med liksom så här masker för röken.
Just det, någon slags, ja inte gasmasker är det väl inte, men
nej, men det är
väl
något liknande. Det ser ju väldigt så här, ja men man får ju nästan bilder från typ, när man ser bild från alltså en krig nästan, du vet. Mm. Alltså så,
ja, men det är ju
inte så kraftigt, men du fattar
vad jag menar. Det signalerar ju ett allvar liksom.
Ja, verkligen. Mm. Och sen så, som du nämnde då, så kommer de här explosionerna också.
Just
det. Och vi får ju jättemånga videos där det liksom syns hur delar av konstruktionen verkligen trycks ut liksom. Ja. Och frågorna blir ju bara fler och fler under tiden. Det var ju som sagt ganska tydligt, tycker jag i alla fall, att liksom stora delar av byggnaden inte skulle klara sig. Vi startade upp en chatt för våra läsare för att liksom på något sätt kunna svara på oroliga frågor, och där var det ju väldigt många som ville veta liksom, hur kunde det här hända, vad är det som har hänt, liksom, är det en anlagd brand? Mm. Och det vet vi ju fortfarande egentligen inte vad det är som har hänt, men vi har ju fått lite uttalanden från Liseberg. De har ju haft svårt att uttala sig, men de satte sig ganska snabbt i ett krismöte under dagen, och jag känner ganska många som jobbar på Liseberg. Jag själv jobbat på Liseberg en gång i tiden. Ja. Och jag fick höra från många där att de som jobbade, att de fick gå hem för dagen. Liksom. De fick lämna byggnaden, och sen så var det egentligen inte så mycket mer för dem att göra. Så allt arbete avslutades ju väldigt abrupt. Och som sagt, Liseberg satte i krisledning med ledningsgruppen. Och Andreas Andersson uttalade sig kort till GP att framförallt när det blir klart att en person saknades i samband med den här branden. Det blir ju klart framåt kvällen att så var fallet. Så berättade han att de var djupt bestörta över den förödande händelsen som inträffat på Oceanas vattenvärld. Och att deras främsta uppgift nu är att bistå polisen i sökandet efter den saknade personen för att stötta anhöriga och drabbade. Sen så Liseberg har ju inte haft liksom kontroll över badhuset än, utan det är ju huvudentreprenören NCC som har hand om det, för att de var ju verkligen i den slutfasen av byggandet. Det var ju stort sett klart. NCC uppgav till oss att de har höll på med slutgiltiga installationer i huset, och att branden förmodligen uppstått i samband med ett så kallat arbetsmoment.
Okay.
Det är i alla fall huvudteorin.
Mm.
Men Amelie Winberg, som är presschef för NCC, hon säger att man måste invänta polisutredningen där innan man vet. Men frågorna är ju fortfarande väldigt många.
Mm.
Och många är ju, förstår ju inte hur det kan ha brunnit så kraftigt och så fort. Alltså, från att vi såg den här branden i en rutschkana, till att Ebba hann ut, så var liksom hela byggnaden liksom... men bortom räddning, mer eller mindre. Och vi har faktiskt pratat med Jan Wissén, som är brandexpert. Och han menar att den här ovana konstruktionen gör ju också att det är väldigt svårt för räddningstjänsten att släcka. För att det är väldigt mycket jobb på höjd, farliga gaser och liksom svårt att veta hur skadan inuti ser ut. Och varför det kan ha varit så explosionsartat då? Alltså...
Ja, för det var ju dels det som du var inne på, att, ingen av oss var ju på plats.
Nej.
Men man fick ju uppfattningen av alla bilder att det gick väldigt snabbt.
Ja.
Och just de här explosionerna då, som ändå har fångats på film.
Ja, men precis. Och Jan Wissén tror på två olika teorier här. Utan att veta, det här måste utredas. Mm. Det är ju väldigt tydligt att det här är, vi pratar om generella termer, men vad som kan ha hänt. Det är ett då, antingen att det är någon form av rökgasexplosion som ägt rum.
Okay.
Och det innebär att när en brand börjar, så en brand behöver ju syre liksom för att få till. Så att ofta så kan det bli att branden inte är så kraftig i början, om man tänker en vanlig lägenhet, och att det pyr väldigt mycket. Men sen ett fönster till slut pajar och det kommer in jättemycket syre, ja, då tar sig branden så mycket att det blir som en explosion.
Mm-hmm.
Och det kan ha hänt på Oceana då, och just för att de här rutschkanorna finns, som är helt täta, så blir det som att det blir en tryckvåg som går genom hela byggnaden på ett väldigt speciellt sätt, som gör att det liksom blir extra, vad ska man säga, tydligt, den här explosionen. Det är en teori, och den andra teorin då, det är att det fanns material på platsen, för det var ju fortfarande en byggarbetsplats, och att det är svetsaggregat och gasolflaskor som blivit varma och sen då till slut exploderat.
Just det.
Så att det skulle kunna vara någon av förklaringarna till att den här branden blev så extremt kraftig, och det är ju väldigt speciella material då som brunnit, och att det är det som har gjort att det blivit så, ja, det blir ju väldigt spektakulärt kan man ju säga, det syntes ju lång väg, det var ju stora polisavspärrningar och liksom spårvagnarna har typ börjat gå först nu som jag fattade det, förbi där fyran spårvagn och tvåan spårvagn som går ut till Mölndal. Ja, det är fortsatt väldigt mycket som vi inte vet i det här skedet, men det är i alla fall så som vi jobbade igår och det vi kom fram till i alla fall, och ja, vi fortsätter ju såklart jobba.
Absolut, det kan alla vara säkra på, att bevakningen fortsätter. Vi har faktiskt fått in Ebba, vår kollega i studion, som var på plats, som var allra först på plats igår. Hon tar sig fram här till mikrofonen.
Sakta men säkert.
Ja, men på stadiga ben.
Ja, verkligen.
Och Ebba, du var alltså tillsammans med en fotograf, jag ska bara rätta till.
Henrik Jansson, va?
Ja, precis.
Mm.
Just det.
Ni var först på plats från GPs räkning, helt enkelt.
Ja, Henrik hade hunnit ut lite innan mig, men jag kom ganska snabbt. Vi fick ju telefonsamtal och bara åkte direkt i princip, ja, med tips från en läsare. Och då fattade man ganska snabbt att det var någonting som vi behövde åka ut på.
Mm. Mm. Vad var det första du liksom såg och tänkte när ni kom fram?
Ja, men först redan vid Universium så var det ju polisavspärrningar och blåljus. Man såg ju redan på vägen dit att det var blåljus från alla håll nästan. Så man märkte ju att det var något stort på gång. Och sen så hittade vi en plats kanske ungefär 100 meter ifrån rutschkanorna precis mitt emot. Och då såg man ju redan öppna lågor och man tänkte liksom, oj shit, det brinner verkligen. För det är ganska vanligt att man ser rök, alltså om man åker ut på såna här grejer. Men just öppna lågor är inte så vanligt, så då reagerade man redan på det, att så här, vi ser verkligen eld här.
Mm.
Och sen så gick det, som ni har pratat om, det gick jättefort. Alltså, under tiden vi satte upp så var det ju helt, ja, rutschkanorna var ju helt övertända. Liksom.
Ja, då var de allihopa och brann.
Precis, och man såg att det började liksom komma askflagor från himlen och det började falla liksom fiberglasbitar och så. Så att det var verkligen, det kändes ganska apokalyptiskt på plats.
Ja, alltså hur kändes det att vara mitt i det? Det är liksom just när det har gått ett VMA och sånt. Liksom, hur är det att jobba i det?
Ja, när vi kom dit så hade inte VMA gått ut än. Men man kände att det luktade ju liksom bränd plast i luften och vi stod precis bredvid en polis som höll avspärrningarna. Och det kom ju liksom vågor av folk som ville komma och kolla vad det var som pågick.
Mm.
Och ja, men var femte, var tionde minut så fick ju den här polisen ropa ut att liksom, behöver ni inte vara här, gå härifrån, för den här röken är inte bra. Det är inte hälsosamt att stå här.
Mm.
Och det är klart att det känns speciellt att då medvetet vara kvar och känna den här doften och känna liksom, efter ett tag kände man ju även elden. Liksom. Vi stod 100 meter bort tvärs över Mölndalsvägen och en bit upp till, men det blev ändå varmt efter ett tag.
Men du kände inte att det blev liksom svårt att andas någon gång? Du mår bra nu?
Ja, jag mår bra. Nej, det var ju mina redaktörer och chefer väldigt noga med att liksom, känns det osäkert och började sticka i halsen så går därifrån. Och det upprepar de hela tiden. Så det var aldrig en fråga om att det var, kändes farligt. Men det luktade ju illa och när man väl liksom var klar och hade gått därifrån så kände man liksom lite plastsmak i munnen och man insåg att kanske stod man kvar lite längre än man borde, men inte så att man kände att man var i fara. Det, till en början så steg röken ganska högt upp, så att det var liksom inte på marknivå när det var sån svart rök.
Just det.
Sen när elden hade lugnat sig lite så blev det ju mer den här brungrå röken. Och den gick lite lägre och luktade även ännu värre. Och det var ungefär då vi valde att lämna platsen.
Mm. Vilka otroliga krafter det måste ha varit ändå.
Ja, det var väldigt... jag har aldrig varit med om något liknande innan. Det var verkligen en unik upplevelse. Och framförallt när man vet att det är liksom berg och det liksom verkligen är... Mm. Jag är själv uppvuxen i Göteborg och liksom, det har ju en plats i ens hjärta, Liseberg.
Ja, verkligen.
Och man kände ju verkligen bland de som kom och kollade, det kom ju liksom folk hela tiden och tittade tills de blev varnade av polisen ungefär.
Vad sa folk då?
Men många var ju... var bara tysta, stod och filmade, tog bilder. Det var en del ungdomar framförallt lite senare som var så som tonåringar kan vara, ganska uppspelta och liksom pratade i telefon med sina vänner och liksom pratade om hur sjukt det verkligen var.
Ja, men det märkte vi ju här inne på redaktionen också, att det var ju många inne på sajten och ville ta del av alla bilder och rapporteringen och sånt där. Du Ebba, jag misstänker att bevakningen av detta kommer fortsätta under dagen.
Ja, det kommer det absolut. Vi fortsätter ju hålla koll på vad vi får reda på, dels om den här försvunna personen som de letar efter, men även hur det går med släckningsarbetet och avspärrningarna och så. Mm. Vi kommer även åka ut till platsen igen och försöka hitta fler röster och följa arbetet på nära håll.
Just det. Vi ska säga det, det var vid 19-tiden igår som meddelade då polisen att det var en man som saknades efter branden och att sökandet då fortfarande pågår. Nu på morgonen så har polisen inte haft några uppdateringar kring detta, men anhöriga till den här personen ska i alla fall vara underrättade, och enligt polisen då så ska den här enligt Liseberg ska jag säga, så ska den här mannen då jobba inom projektet på något sätt. Ebba, tusen tack för att du delade med dig och fortsatt lycka till i rapporteringen, höll jag på att säga.
Tack så mycket.
Vi ska fortsätta prata om den här stora, stora branden i Lisebergs badhus igår. Men vi ska sticka emellan med ett nyhetssvep och lite andra nyheter också. Hallå Sofia.
Halloj.
Du, jag tänker att vi lämnar över direkt till dig.
2024 inleds med stigande arbetslöshet. Mansdominerade branscher är särskilt hårt drabbade, då bland annat byggbranschen påverkas hårt av det ekonomiska läget. Samtidigt växer skillnaden mellan kvinnor och män. Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor på Arbetsförmedlingen ökat med runt 2000 personer, medan antalet arbetslösa män har stigit med cirka 13 000. Men antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit utan arbete i ett år, har däremot minskat med drygt 5500 personer på ett år. Gängutredningar kan bli mer stängda i Sverige, det menar justitieminister Gunnar Strömmer. Anledningen enligt justitieministern är att gängkriminella använder förundersökningar för att kartlägga möjliga offer för till exempel hämndaktioner. En utredning har därför lämnat in förslag om stärkt sekretess för vittnen och vittnesuppgifter i förundersökningar. Men Gunnar Strömmer säger också att ändringar i offentlighetsprincipen är ingenting som regeringen tar lätt på. USAs president Joe Biden ber om en upp till 6 veckors lång stridspaus i Gaza. Biden säger att det viktigaste nu är ett avtal som skulle ge tid till frisläppande av gisslan och humanitär hjälp i Gaza, och tryckte på att civila i Rafah i södra Gaza måste skyddas när Israel nu förbereder en markinsats i ett område med över 1 miljon civila palestinier.
Tack för det, Sofia.
Tack så mycket.
Världen fortsätter ju pågå.
Den gör ju det.
På något
även,
sätt.
Precis, även om vi pratar mycket idag om storbranden och ska fortsätta med det direkt. Tack för idag.
Tack så mycket.
Vi ska prata mer om liksom själva bakgrunden till den här vattenparken eller badhuset eller hur man nu väljer att kalla det. Men först vill jag bara sticka emellan med lite vad statusen är just nu.
Ja, det är ju intressant.
Eller hur? Som jag nämnde tidigare då, så pågår ju fortfarande den här insatsen. Och räddningstjänsten säger då att branden fortfarande inte är helt under kontroll. Och under natten så har det fortsatt varit mindre bränder då i själva konstruktionen. Mm-hmm. Och räddningstjänsten har då svårt att komma åt dem eftersom att det finns en rasrisk så har man ju inte kunnat gå in överallt än. Men bland det sista jag hörde innan vi gick in här i studion, det var då att spårvagnarna, som du också var inne på förut, har börjat gå förbi igen, alltså linje 2 och 4. Och att även biltrafiken i södergående riktning är öppen.
Okej, okay. På Mölndalsvägen då? Eller?
Precis, på Mölndalsvägen. Så att lite grann verkar man ha lättat på avspärringarna där i alla fall. Men fortsatt alltså en ordentlig insats som pågår på platsen. Vi ska gå in lite mer på själva badhuset nu då.
Ja.
Bakgrunden till detta, för arbetet satte igång för över 10 år sedan.
Mm.
Och tanken har varit då att Liseberg skulle kunna konkurrera med Disneyland.
Det är ju egentligen en svindlande tanke.
Det är en svindlande tanke, absolut. Och jag liksom reagerade när jag läste det, men samtidigt är man så, ja, det finns en jättenöjespark, ett hotell, ett vattenpalats. Det är lite det.
Det är kittet.
Det är typ att kunna konkurrera med Disneyland, ja. Kände jag. Ja. Så var det i alla fall, och innan branden igår då, så var ju planen att man skulle ha invigning om bara några månader.
Ja, det blir, alltså det blir så himla makabert när man tänker på det, att det är så.
Ja, exakt. Det går så fort också. Ja. Man kan liksom, en plan kan grusas,
ja,
på några timmar. Och som vi pratade om innan också, alla som skulle ha jobbat, sommarjobbat och sånt där. Liksom. Ja. I januari i alla fall, då bjöd Liseberg in media, bland annat oss på GP, när man satte på vattnet och började fylla de här bassängerna. Och vi var där och vi har också pratat om det i nyhetsskovan.
Mm.
Och nu är vi helt enkelt där vi är då, inte ens en månad senare.
Just det, andra vattenslangar som fått användas.
Exakt, precis. När GP skrev om det här för första gången, det var den 10 mars 2014.
Mm.
Så ganska exakt 10 år sedan, då hade vi rubriken "Här är Lisebergs våta dröm". När vi då skrev om det här blivande badhuset. Och det man pratade om då, det var ett hotell som ju är färdigbyggt och igång.
Mm.
Grand Curiosa, va?
Ja, precis.
Mm. Som man fick utrymma då igår. Och så pratade man också om en vattenpark. Men det fördes också vissa andra diskussioner faktiskt.
Okay.
Som inte jag kände till. Som handlade om att man kanske skulle göra ett akvarium.
Aha, oj.
En skidbacke inomhus. Eller kanske ett köpcenter.
Men wow, ja.
Ja. Så det var mycket som var uppe för diskussion där.
Många
i
idéer.
Början.
Det känns som en sån här ganska vild brainstorming de har haft.
Exakt, precis. Andreas Andersen, då, Lisebergs vd, han sa då att det här projektet som man hade startat, det var avgörande för att kunna konkurrera internationellt. Kan vi bli starkare efter säsong och på vintern så vinner Liseberg. Men framför allt vinner Göteborg, sa han då. Och 2017 i januari, då gav politikerna det här berömda gröna ljuset till satsningen. Och det beskrevs då som som Lisebergs största satsning någonsin. Och det fick en budget på ungefär 2 miljarder kronor.
Ja, det är mycket pengar som gick upp i rök alltså.
Ja, precis. Det återförstår väl att se allt
det
där med försäkringar och sånt.
Just det.
Det hoppas jag att det finns. Ann-Sofie Hermansson i alla fall, socialdemokrat som då var kommunstyrelsens ordförande. Hon sa så här till oss på GP, nu kommer Disneyland in då. Vi konkurrerar inte längre bara med Gröna Lund och Tivoli utan med Disneyland. De som har råd åker längre bort, så det behöver utvecklas, sa hon. Sen kom då pandemin.
Just det,
då
som
var
ett slag
det ju
i magen.
Precis, det gick ju inget bra för Liseberg, som ju ändå är verkligen en besöksnäring, får man säga. Men man höll kvar ändå i det här projektet, trots att man liksom blödde pengar, mer eller mindre. Christer Holmgren, moderat, som då var styrelseordförande för Liseberg, han sa så här till oss. Det här är precis vad destinationen Göteborg behöver för att få igång turistnäringen igen efter coronakrisen. Vattenparken kommer att kunna ta emot 500 000 besökare om året och generera 185 000 extra gästnätter till staden. Det kommer ge nytt liv till en krisande bransch.
Mm.
Man satte igång och började bygga, och så sent som i januari i år då, så hade man alltså det här ganska festliga tillfället när man började fylla bassängerna.
Ja, det var glädje i alla som var där. Alltså, minerna var ju otroligt muntra.
Ja, ja. Det var väldigt glatt från liksom alla som hade arbetat med det. Men mindre nu då, mindre än en månad senare, så har stora delar av det då brunnit ner. Och på bilder som är från eftermiddagen igår, där då hade liksom branden lagt sig något så att man ändå kunde se lite, för det är ju väldigt svårt att se mitt när det brinner för fullt hur stora är skadorna och sånt. Men då kunde man i alla fall se alltså hur det liksom hänger smält plast ner då från de här ruskanerna som är från stålbalkarna helt enkelt.
Alltså det är så hemskt, tänker jag också, alltså utöver såklart personer som saknas och alla som har skadat och typ så här, att när det är en byggnad som är så himla gjord för liksom
kul
och glada upp, och så blir det liksom, och jag vet ju då, som jag nämnde innan, jag jobbade ju på Liseberg under studietiden och liksom ändå en del parallellt även när jag var på början av min journalistkarriär, att det var väldigt många som pratade om det här badhuset och hotellet som skulle byggas, och många som hoppades på liksom, amen, då kan man jobba på Liseberg året runt, och liksom, det är väldigt många som brinner för den här arbetsplatsen. Alltså det är ju både för göteborgare är ju Liseberg liksom en symbol, och även för de som jobbar där så är det ju liksom, men, många liksom har ju sitt liv med Liseberg liksom. Mm. Alltså, och förståeligt, det är ju en fantastisk arbetsplats liksom. Det var ju jätteroligt att jobba där, men det blir så himla, ja men som du säger, att på bara ett par timmar brinner alla de förhoppningarna upp, en hel stads förhoppningar liksom. Mm. Det är
10 års arbete.
Ja, det är otroligt.
Och planer. Mm. Ja, vi ska gå vidare och prata ännu mer om branden.
Ja, okej. Medan du står och andas lite.
Ja, jag kände Linnea, helt plötsligt att jag kom i otakt.
Precis. Så ska jag fortsätta lite med det här liksom, nästan symboliken i vad som hände igår också. Mm. Liksom. För det är så himla mycket att prata om. Liksom, dels då själva nyhetshändelsen, dels vad det innebär för Liseberg, men också då vad det innebär för Göteborg. Och GPs kulturchef Johan Hilton skrev ganska talande igår, tyckte jag, där liksom andemeningen är egentligen, och en sån sak som jag och väldigt många andra här på redaktionen kände när det här hände, att alltså det är så typiskt, det är liksom, kan Göteborg någonsin få ha något fint?
Ja,
typ.
Jag kände också det när jag läste den, att kan vi få det?
Nej, men han skriver då liksom att i och med den här branden så är det som nästan Göteborgs hoppfullhet brann upp i samband med det här. För att det är ju så mycket med den här stan som har hänt. Alltså det är ju väldigt mycket fint som hänt i Göteborg, såklart. Mm. Men det är mycket också som, mycket framtidstro, mycket så här visioner som aldrig blir av liksom. Vi har ju då såklart Västlänken som har grävt upp liksom hela stan, och vi alla lever med det och är vana vid det. Mm. Man tänker oftast att typ när en turist kommer att man bara, vad ska någon tro om vår stad? Men det kommer bli fint. Det kommer bli fint, samtidigt som arbetet då liksom i Haga står i stå, för att och så är det konflikter och det kommer skjutas på. Det blir liksom, kommer det någonsin bli klart?
Mm.
Det var snack om en linbana som skulle liksom förändra hela skylinen på Göteborg, och det utreddes och det var så himla framtidstro, och så nej, det blev ingenting med det. Det liksom träts fram och tillbaka om vad man ska göra med Frihamnen, den här liksom otroligt centrala delen av Göteborg som bara är liksom ett grustag och en halvhjärtad jubileumspark, för att det blir aldrig någonting.
Nej,
liksom.
Alltså,
och förhoppningen är där, ambitionen är där, men det är alltid något som sätter stopp. Och sen så det här då, liksom Liseberg, det har ju ändå varit liksom ljuset i kanske det här mörkret då. Liksom.
Men det har i alla fall varit, det är klart och det har vi.
Det har vi, och det liksom finns feta karuseller. De har hotellet som liksom många ändå verkar uppskatta liksom, och det är liksom ja, men det verkar gå bra för det. Och sen så var det då liksom kronan på verket, så badlandet liksom, äntligen ska Göteborg få ett liksom äventyrsbad värd namnet liksom.
Exakt, så vi slipper åka till Lerum och sånt.
Ja, eller Fredrikshamn, norra Europas tråkigaste stad, verkligen. Alltså det är ju cyniskt om något att anlägga ett äventyrsbad i en så tråkig stad som Fredrikshamn. Tänk att man skulle aldrig behöva åka till Fredrikshamn igen. Men
om det är, man kanske vill köpa sprit, höll jag på att säga.
Ja,
det är väl därför då.
Det finns andra danska städer för
det. Ja, det finns det.
Verkligen.
Det finns det verkligen.
Än norra Europas tråkigaste stad. Mm, okej, nu kommer jag in på ett sidospår. Jag brinner väldigt hårt för hur mycket jag inte tycker om Fredrikshamn.
Nej,
så.
Jag hör det.
Mm, kanske för ett annat program än Oceana som vi ska prata om
det,
nu då.
Men det återkommer vi absolut till i framtiden.
Absolut. Men just det här då, att det skulle, det liksom skulle vara det här huset av skoj och lek och liksom... Johan Hilton skrev om de här liksom barnen då i Göteborg som kanske då växer upp nu och liksom bara levt en byggarbetsplats, mer eller mindre. Liksom. Och alltså nu då, de här förväntningarna inför sommar av det här. Och så bara, nej, det blir ingenting med det heller. Och man blir ju bara trött. Det,
ja, luften går ur en lite
luften, grann. Det, och Hilton då liknade som att det är som att det är en förbannelse som ligger över Göteborg. Och jag vet inte hur vi ska bryta den här. Jag menar, detta jätteprojekt då som bara försvinner igen då. Man undrar, vad kommer hända härnäst? Liksom? Mm. Kommer det bli ett äventyrsbad? Alltså det här är ju alldeles för tidiga frågor att ställa. Men...
ja, men det är ju det jag själv och väldigt många undrar.
Väldigt många läsare. Ja. Alltså, väldigt många... jag hade hand om en del av den här chatten vi hade med våra läsare igår. Otroligt många frågor, liksom. Men vad kommer hända med badet? Kommer det öppna? Mm. Och det, man kan ju nästan bli lite cynisk att man är så här, varför frågar ni det nu? Hur ska vi kunna veta det? Men jag fattar ändå varför man undrar.
För ja, men det är väl hoppet.
Det är hoppet, det är någonting man verkligen sett fram emot. Och det jag kan säga är ju att vi vet ju absolut inte. Det ska ju komma något form av besked efter branden från Lisebergs sida idag. Kanske inte om Oceanas framtid, nej, men liksom, vi kommer få veta mer. Och det kommer ju utkristallisera sig. Det jag kan säga är ju att Gert Wingård, som är arkitekten bakom Oceana, det här liksom lekfulla som vi har sett, han är alldeles övertygad om att det kommer bli ett bad ändå. Liksom. Nu är inte han som bestämmer det såklart, men han tror ändå, men han är ju gammal i gamet, så att han vet säkert ett och annat. Sen har även Kurt Eliasson, då, socialdemokrat, som då numera är Lisebergs styrelses ordförande. Han var hemma igår när han fick information om branden på Oceana och när GP pratade med honom. Han begav sig genaste området för att ta del av krisarbetet, och han säger såklart att han reagerade med bestörtning, men han säger också att han är helt övertygad om att Oceana kommer kunna återuppstå när vi har rätt ut vad det är som hänt. Och det här är ju såklart någonting han säger, det är ju ingenting som är fakta att det kommer bli så, men jag tycker ändå att det är det vi får ta ifrån det här, att om Oceana återuppstår så kanske det är ett tecken på att förbannelsen i Göteborg till slut, det här kanske var sista liksom slaget innan förbannelsen är över. Jag hoppas i alla fall det.
För ja, att,
någonting måste vår fantastiska stad som vi alla älskar få, tycker jag.
Ja, så är det absolut. Och det är ju en presskonferens också idag klockan 11
ja,
som Liseberg och NCC håller tillsammans. Så det kan man absolut förvänta sig rapportering kring på våran sajt.
Ja.
Och en massa annat också. Det finns ju också oändligt, håller jag på nästan att säga, med artiklar från igår som man kan läsa.
Ja, och det kommer komma så många nya artiklar. Och vi, som sagt, den här chatten är fortfarande aktiv. Om ni har några frågor, ställ där, vi ska försöka svara så gott vi kan från desken. Men också, vi har ju haft en livestream över området när det brunnit. Den vet jag inte om den är igång just nu, men i alla fall, man kommer få liksom mer eller mindre direktrapportering. Jag skulle nästan tro under hela dagen här.
Ja.
Så vill ni veta mer om Oceana, gå in här på GP.
In på gp.se och läs. Med det så tar vi och lämnar branden för en liten stund. Vi ska ringa upp våran politikreporter i Stockholm, Alexandra Karlsson Tenitska, och vi ska prata om Socialdemokraternas numera då nyblivna vilde i riksdagen, Jamal El-Haj.
Just det, för det har varit lite då politiskt bakgrundsljud kan man säga till den här branden då, som vi har jobbat med.
Exakt, och hon har full koll på det, så det lägger vi över i hennes händer att, att hjälpa
hennes,
oss.
Trygga barm.
Exakt. Det, ja, vi är tillbaka alldeles strax. Nu, Viktor, ska vi ta och reda ut alla turer som har varit kring den då för detta socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj.
Äntligen.
Ja, eller hur? Nu är det läge. Vi minns ju alla den här lite olyckliga felsägningen.
Herr talman, Ulf Kristersson, anklagar du Jamal El-Haj för att vara en terrorromantiker?
Det var alltså från i höstas då när Magdalena Andersson försvarade Jamal El-Haj i riksdagen efter att Ulf Kristersson då hade nämnt honom när han pratade om att det fanns en, citat, terrorromantik i vissa S-kretsar. Men det var då, och mycket har hänt sedan dess, och nu har alltså El-Haj lämnat Socialdemokraterna och blivit den första politiska vilden i riksdagen från Socialdemokraterna.
Någonsin?
Jag blir lite osäker nu faktiskt.
Ja, men för den här mandatperioden kanske?
Åtminstone för den här mandatperioden. Emily har koll. Nej, någonsin.
Oj, ja.
Den första någonsin.
Historiskt.
Ja. Ni hör i alla fall, det är mycket man vill veta mer om här. Och därför har vi nu då med oss vår politikreporter i Stockholm, Alexandra Karlsson Tenitska. Hallå!
Hallå!
Hej!
Tjenare!
Du, om vi börjar med att fräscha upp minnet lite från i höstas då när Magdalena Andersson försvarade El-Haj i riksdagen. Vad var det han hade gjort då som fick Ulf Kristersson att prata om terrorromantik?
Ja, alltså det började för flera månader före det här felsägningen och sådär. Det var ju ganska sent på hösten. Men i maj förra året så skulle det hållas en palestinsk konferens i Malmö, och Jamal El-Haj, han är ju från Malmö, liksom Malmös valkrets. Och till en början så hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet tänkt delta i den här palestinska konferensen. De tänkte väl att det var en fin sak att vara med på, liksom. Men sen visade det sig att en Amin Abu Rashid skulle komma, och han är någon sorts ledare för den här terrorsekten Hamas, som vi alla är liksom väldigt, känner till väldigt väl nu efter liksom oktober, den 7 oktober.
Mm.
Men före det så var det inte lika många som kanske kände till Hamas lika mycket. Men det är i alla fall klart att den här personen var kopplad till Hamas. Och detta visste alla redan då, och som att han skulle komma och vem han var, och de här tre partierna som först hade tänkt delta, de backade direkt och sa nej, men vi kommer inte på detta, och de uppmanade också alla sina medlemmar och politiker att inte delta på den här konferensen. Och alla lyssnade förutom en person.
Just
och det var Jamal El-Haj. Och han gick dit trots att partiet hade sagt att han inte får, eller att han inte borde.
Men och för att förtydliga då, så det som Magdalena Andersson försvarade, det var inte att han hade deltagit på den här konferensen, visst var det så?
Nej, tvärtom, utan det här, när det kom fram där att han var där, för det finns ju bilder och sådär när han både skakar hand och liksom lite kramas med den här Hamasledaren, då fick han ju repressalier direkt, han fick lämna flera ganska tunga utskottsuppdrag i riksdagen, men samtidigt har hon ju flera gånger sagt att hon känner sig trygg med att Jamal El-Haj inte är en Hamas-anhängare.
Mm.
Och det hon har sagt också är att han har ägnat hela sitt liv åt att kämpa mot Hamas, har hon hävdat gång på gång när hon har fått frågor om det här sen i våras.
Men nu i fredags då släppte ju Expressen en granskning om Jamal El-Haj här. Och, ja, vad framkom i den?
Det som framkom var att han under 2017 ska ha ringt upp en handläggare på Migrationsverket och försökt påverka ett asylärende för en väldigt konservativ imam. Enligt Expressen så ska den här imamen ha predikat om typ hur fruar ska vara hemma och ta hand om hemmet och uppmuntra till att man ska tillrättavisa olydiga fruar och sådär, bara för att nämna några exempel.
Mm.
Så att ni förstår vad det är för typ av kille det här är. Och Jamal El-Haj ville liksom på något sätt gå i god för att den här imamen var en kanonkille. Och han ska ha också i det här samtalet med handläggaren ska han också låta det framgå att han själv är riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Just det.
Så han använder liksom sin position där för att...
Använder han uttrycket kanonkille?
Nej, var min tolkning.
Ja, just det. Okej. Okay. Nej, men jag bara var nyfiken på om det fanns något sånt där officiellt
dokument. Men jag var tvungen att sammanfatta
dokument.
Lite. Det är så. Han vill gå i god för honom.
Ja, jag fattar.
Ja, men precis. Men hur reagerade Socialdemokraterna på det här då?
Ja, man skulle kunna säga att det här blev ju droppen för Socialdemokraterna. Det var ju så här, för de veckor innan det här i fredags hände då, eller innan Expressens rapportering, så var ju Jamal El-Haj plötsligt med i både SVT och DN. och då skulle förklara det här som hände på Palestina-konferensen. Han har inte gett några intervjuer om det överhuvudtaget, men det hände i princip. Mm-hmm. Bara några korta kommentarer, men då var han liksom plötsligt med och skulle tala ut om detta. Och det var väldigt många som hade väntat på det, och man trodde väl att man skulle få liksom en väldigt bra förklaring där. Kanske typ, jag hade ingen aning, jag vet något, alltså du vet, någonting som man skulle kunna veta. Men han hade väldigt luddiga svar till oss i både SVT och DN. Det var liksom, ja, man blev inte så klok på de svaren helt enkelt. Så som av vår kollega Arne Larsson ser vi i analys, så tror ju han, och jag tror också det, att han hängde nog lite löst redan efter de intervjuerna på Socialdemokraterna. Mm. Och sen kom ju Expressens avslöjande i fredag, så det var liksom lite droppen. Det kom på morgonen, på fredagsmorgonen, och vid tretiden hade S samlat sig så pass att han kunde hålla en liten kort pressklunga vid sitt högkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm. Ja, där de då sa att han skulle lämna sin riksdagsplats.
Just det. Men hur är det? Han sitter ändå kvar i riksdagen nu, bara att den här socialdemokratiska droppen har gjort att han inte sitter för dem längre. Eller hur går snacket där bland er politikreportare?
Ja, precis. Det var lite roligt. För att det som hände i fredags på den här lilla festklungan, det var ju så här, det var inga partitoppar som var där och berättade hur det skulle bli för Jamal El-Haj. Utan de skickade fram en riksdagsledamot, Niklas Karlsson, ordförande i Skånedistriktet. Så de kastade Skåne under bussen här liksom. Inga partitoppar var där, och det de sa då, att de uppmanade honom att lämna sin riksdagsplats. Och jag undrade faktiskt varför de inte sa direkt att han skulle lämna partiet.
Ja.
Men nu förstår man ju att det var ju för att de var rädda att han skulle göra så här. Att om de sa att han skulle lämna partiet, så sa han okej, men då sitter jag kvar och är politiskt vilde. Så de försökte ju få honom att lämna riksdagen liksom. Men det tackade han ju nej till då, och sitter kvar som politiskt vilde istället.
Ja, just det. Men, och det är inte, alltså, kanske minst sagt inte speciellt uppskattat då av Socialdemokraterna att han inte ger upp sin plats.
Nej, precis. Nej, precis. De har ju, alltså, de har varit ute, Lena Hallengren, deras gruppledare i riksdagen, har ju sagt, sagt att det här är liksom inte bra, och att det här visar ännu en gång, som har uttryckt sig, att han sätter sin egen intressen före Socialdemokraterna. Så, men nu, det finns ju liksom inte så mycket de kan göra åt saken just nu, utan det här är en demokratisk process. En möjlighet som finns liksom för riksdagsledamöter att ändå sitta kvar.
Vad säger han själv? Vad säger han själv då? Hur motiverar han att han sitter kvar?
Han är inte gett några intervjuer. Vi har ju sökt honom såklart. Han har skrivit på Facebook och skickat ett brev till S. Och där skriver han att jag ska behålla min plats i riksdagen. Det vore inte rätt gentemot våra väljare och gentemot den svenska demokratin att lämna sitt uppdrag. Alltså, det är lite luddigt. Det är lite som de här intervjuerna i SVT och DN, att det är lite sådär. Man får liksom inte riktigt några svar, utan han tycker liksom att hans uppdrag fortsätter så, att han har fått ett förtroende från väljarna.
Ja, vad skönt. Nu känner jag mig up to speed.
Ja, verkligen.
Ja, men du fortsätter att bevaka detta, misstänker jag, Alexandra.
Ja, alltså lite grann. Nu, jag vet inte hur mycket mer man kan säga om detta, men det är klart att jag har ju begärt ut lite handlingar sådär om honom och se om man kan få fram något mer från det här från Migrationsverket. För han är fortsatt en intressant person eftersom att han ändå sitter i riksdagen. Hade han liksom lämnat den, då hade han ju varit borta från spelplanen. Men vi får väl fortsätta hålla lite koll och sådär och se vad som händer. Jag vet att regeringen och SD kommer ju fortsätta ligga på Socialdemokraterna om det här och liksom kritisera dem för hur det har blivit.
Då känns det tryggt i alla fall att du är där och guidar oss, Alexandra.
Tack. Det kan ni lita på.
Ja.
Härligt. Du, vi får säkert anledning att ringa upp dig snart igen. Men tusen tack för det här och förklaringen. Vi känner oss smarta.
Äntligen kan man konversera i finrummen igen.
Precis, det ska vi gå ut och göra nu. Och skryta med hur insatta
vi är. Över en semla eller två.
Ja, precis. Tack, Alexandra.
Tack.
Hej.
Hej.
13 februari är det idag. Jag sitter här med dig, Viktor Blomdahl.
Ja, här sitter jag med dig, Linnea Rundqvist.
Snyggt. Du, vi kan ju säga det för ny tillkomna lyssnare att vi har ju pratat en hel del om storbranden på Lisebergs nya badhus tidigare i sändningen. Så vill man höra mer om det så kan man gå tillbaka och lyssna. Och sen finns det ju också en himla massa artiklar och rapportering att ta del av på gp.se. Men nu är vi faktiskt vi är framme i bakvagnen.
Ja, här är vi.
Vill du börja eller ska jag? Eller vill du?
Nej, men jag kan börja. Det är nämligen så att jag har kikat in lite på en väldigt gammal gåta. 2000 år gammal, närmare bestämt. Men den har lösts med något väldigt, väldigt nytt. Och ja, Jag började kanske redan bli trött på det. Nyhetens behag är över. Men vi ska snacka mer om AI.
Det är så.
Ja, det är så hett. Mm. Och apropå hett då, dåliga övergångar och vi har pratat om brand och så, så ska vi ändå börja för 2000 år sedan i en annan katastrof, nämligen Vesuvius utbrott.
Ja.
Det är ju det här klassiska som man alltid vet om år 79 när staden Pompeji begravdes i lava, aska och ja, helt enkelt katastrof.
Mm.
Och det här har då fått en hel del techmiljonärer och datanördar världen över att engagera sig. Men då är det inte just Pompeji som man är så intresserad av. Jag läser här på SvD Näringsliv nämligen. Utan det är den lilla orten Herculaneum och dess historiska skatt som man är nyfiken på.
Jaha.
För där så har det funnits en lyxvilla med ett biblioteks innehållande hundratals papyrusrullar. Det är sådana här riktigt gamla rullar med text på. Som har legat begravd under lavan.
Som de har i Asterix och Obelix, va?
Precis.
Kände jag genast att det var dit min hjärna gick.
Exakt. Mm. Det är liksom, det är där man gärna vill gå. Mm. Till den här lilla byn i Gallien.
Exakt.
Och deras elixir som man ska dricka för att vara.
Ja, ja, och den här hunden som jag har glömt.
Ja, Idefix.
Idefix, ja.
Idefix, ja.
Oj, vad varma känslor jag fick.
Verkligen.
Ja.
Lika varma känslor har då de här tech... personerna, techmiljonärerna och datanördarna för den här lyxvillan då och papyrusrullarna. För att begravd under den här lavan då så har de här rullarna bevarats genom årtusenden. Orörda av både människohänder och av syre.
Det känns ju som en inte en match papper och lava.
Nej.
Det känns ju som att de precis. Snarare borde vara totalförstörda. Men det är det som är gåtan då, eller?
Ja, men det är det som är gåtan. För att, så här en liten kort historisk bakgrund. En italiensk bonde hittade den här begravda lyxvillan av en slump på 1700-talet. När han skulle borra i en brunn. Och,
alltså vad jag önskar att det hände mig någon gång.
Ja, eller hur?
Att jag bara hittar något otroligt någonstans.
Ja, men verkligen. Så här, en vikingaskatt kanske, om man nu ska vara här hemma i Sverige.
Fast jag vill helst inte hitta typ som någon gammal kam från vikingatiden. Jag vill hellre hitta
men jag tänker typ så här, massa, eller typ en kista med guld som har plundrat borta i England någonstans.
Mm.
Hur som haver i alla fall, så har det varit ett problem då med de här rullarna, för att de är ju då ihop rullade, därav rullar.
Mm.
Och de är ju så pass gamla och ändå liksom påverkade, så att om man försöker öppna dem så pajar de.
Mm.
Några få har under stor möda rullats upp ändå under flera årtionden av en munk tydligen. Och, där ser
under
man...
flera årtionden?
Ja, så här.
Rullade han en millimeter i taget? För det var tvungen att det gått så långsamt.
Nej, men, om jag ska citera då från initiativet The Vesuvius Challenge som då behandlar detta, så är det att tidiga försök att öppna rullarna förstörde tyvärr många av dem. Några få har under stor möda rullats upp under flera årtionden av en munk. Ja, så mycket riktigt. Och de innehåller filosofiska texter skrivna på grekiska. Mer än 600 har förblivit oöppnade och är då oläsbara.
Mm.
Och då kommer då The Vesuvius Challenge in.
Ja.
Och det är ju då att man på något sätt ska kunna avläsa de här rullarna utan att förstöra dem. Nat Friedman, som är tidigare vd för kodarplattformen GitHub, är en av nyckelpersonerna. Han blev smått besatt av att hitta svaret på hur de förkolnade rullarna som mest påminner om förtvinande svarta bananer skulle kunna läsas.
Okay.
Och för knappt ett år sedan då så bildades han den här utmaningen. Och det är ju många som hakat på. Det är Daniel Gross, en entreprenör som 2013 sålde sin sökmotor Q till Apple. Och även en Dr. Brent Seals bidrog med viktiga erfarenheter som grundade den här sökmotorn. Ja, det är väldigt många olika typer av människor som är med i alla fall. Men de var övertygade om att en ny teknik skulle kunna ändra på allt detta. Så att man skulle kunna läsa rullarna utan att förstöra dem. Så man satte igång en tävling och The Vesuvius Challenge utlovade belöningar på sammanlagt $1 miljon till de som kunde bidra med att lösa delar av det här högteknologiska pusslet som man beskrev då.
Ja.
Och då är det en student, Luke Ferriter, som då var 21 år när han gjorde praktik på SpaceX, för vi måste få in Elon Musk här på något sätt.
Jag kände just, när kommer han?
Han kände sig kallad och från sitt studentrum på universitetet i Nebraska så inledde han sina försök att avkoda den här historiska gåtan då. Hans metod var lika enkel som genial. I stark förstoring tycktes ett mönster av sprickor träda fram i de här rullarna. Och det här hade någon NASA-ingenjör, Casey Hanmer, tidigare skrivit om på sin blogg. Och med sina kunskaper om maskininlärning lyckades Luke Ferriter hösten 2023 förfina metoden för att avkoda ett komplett ord i en av rullarna. Och då är det massa grekiska bokstäver här då. Som,
enkelt.
Och betydelsen enligt experter på området bedöms vara färgen lila. Och sen så då, men det är flera då som har gett sig på att avkoda den här aktuella rullen de håller på med då. Så då har vi Josef Nader i Berlin, en student i robotik från Egypten. Som ett par veckor efter den här lila genombrottet då lyckas avkoda flera rader text från samma område på rullen. Och där var resultatet ännu tydligare. Dessutom var Naders metod inte beroende av manuell identifiering av sprickmönster. Ja, man kommer in i väldigt mycket teknik här i alla fall.
Exakt. Jag tänker, om jag liksom bara... Nu är jag ju amatör i det här sammanhanget. Men man vill ju ha någon slags liksom röntgenstråle typ.
Ja.
Som klarar av att fatta när nästa ark kommer.
Precis.
Så att den inte läser igenom allt samtidigt. Och, har de tänkt på det? Undrar jag bara.
Nej, men vi får nog återkomma till de här personerna innan. För att se om vi kan hjälpa till där. Om nyhetsshowen kan på något sätt bidra. Men i alla fall så, det har varit fler och fler bidrag i den här challenge då. För att det här har ju samlats då i The Vesuvius Challenge. Och till slut var det nästan inte en fråga om den här rullen skulle avläsas, utan när någon hade lyckats knäcka det.
Ja.
Och då är det den här Josef Nader, Luke Ferriter och en Julian Schillinger som anses ha vunnit The Vesuvius Challenge och får nu dela på priset $700,000, så inte riktigt en miljon då som utlovades, men ja.
Inflationen.
Och den stora frågan då är, vad stod det i den här rullen?
Ja, mer än lila.
Ja, i dagsläget har 5% av en rulle avkodas och den tycks möjligen innehålla en slags motbild mot stoicismen. En populär filosofisk strömning under antiken. Där stoikerna menade att det dygd var att vara allt överordnade för det mänskliga livet. Alltså skit i allt annat. Bara du har en god dygd så var du fine i livet. Men den här skulle då motsäga detta. Och den 2000 år gamla rullen diskuterar musik, mat och hur man njuter av livets glädjeämnen. Och tydligen är det då färgen lila.
Gud vad intressant. Vad spännande uppgifter.
Ja, men att det tar så här lång tid att avkoda en liten del av en rulle, om det är hundratals rullar i den här lyxvillan, då det finns jobb kvar.
Jag känner, låt munken fortsätta istället bara.
Jag hejar på munken.
Jag med. Super Bowl pratade vi om igår.
Just det.
Kollade du?
Nej, jag gjorde inte det. Jag sov.
Ja, just det. Du jobbade ju tidigt igår.
Det gjorde
också. Jag läser i alla fall på Aftonbladet nu, eller Sportbladet kanske jag ska säga, att president Joe Biden sågas efter Super Bowl-bilden.
Okay.
Ingressen lyder då, först gav Travis Kelce kärleken Taylor Swift en segerkyss, sen agerade Joe Biden via X som svar på alla teorier. Ja, vilken mystisk ingress, va?
Ja, verkligen.
Visst blir man man blir så att säga spänd på att veta mer. Har du sett den här, vet du vilken bild jag pratar om?
Nej, inte riktigt. Jag får se. Jo, ja, precis. Det är en Terminator-aktig röda ögon.
Ja, men
där,
precis. Ja. Det är en bild som handlar upp på X då. Och på bilden så ser man honom som står i kostym och ler. Och så är det bara två liksom riktigt starkt lysande röda ljus i hans ögon.
Obehagligt.
Och så har han då till det här skrivit "Just like we drew it up." Precis som vi planerade det. Då, översatt till svenska.
Ja.
Kan man säga. Det har fått stor kritik faktiskt på flera håll. Och diskussionen då, skriver Sportbladet, har gud, vilken konstig mening de har skrivit här. Jag läser den nu. Diskussionen har sedan Joe Biden valt att försöka, ja, nu.
Okay.
Tredje gången gilt.
Yes.
Diskussionen har sedan Joe Biden valt att utnyttja till sin fördel.
Mm.
Ja, nej, men det handlar ju då om att det höjdes röster bland NFL-anhängare om att det här mötet då i fråga skulle ha varit uppgjort.
Just det.
Dels för att ligan då skulle vilja utnyttja Taylor Swifts stjärnglans, som Sportbladet skriver ihop med Kelsey.
Ja.
Något som då NFL-basen tydligen, Roger Goodell, kände sig tvingad att avvisa.
Jaha.
Men Rolling Stone skrev tidigare också då att, att det även finns ett politiskt motiv bakom att då låta Chiefs, som det vinnande laget heter, låta dem vinna för att se till att Swift ska visa sitt stöd för Joe Biden.
Okej.
Det är liksom en... Det är
väldigt genomtänkt konspiration i så fall.
Precis,
eller?
Vi är inne och tassar på konspirationsområdet här. Det ska i alla fall då enligt Rolling Stone ha liksom rört upp känslor kring Trumps anhängare.
Mm. Gud, bara vänta, vad Trump skulle också göra entré här, lite som Elon Musk i förra delen.
Exakt, precis. När kommer han?
Mm.
Nej, men det är väl då i alla fall, jag vet inte om det kanske är någon slags flört till eller liksom ett sätt att retas med den här teorin om upplägget som Joe Biden har lagt upp den här bilden.
Alltså nu när jag har fattat kontexten kan jag tycka att det är oväntat roligt gjort av honom ändå.
Eller hur? Det är lite piggt.
Ja, när man såg bilden först som europé som inte följer Super Bowl så fattade jag verkligen ingenting.
Nej, jag kände bara, är han galen?
Ja, exakt.
Är det hans riktiga ögon?
Men nu är det ju ändå, ja det är lite roligt ändå.
Det liksom är så här, ganska roligt.
Bara liksom anspela på de här teorierna liksom.
Ja, exakt.
Farligt men roligt.
Farligt men roligt, precis. Och inlägget har ju då fått stor kritik på flera håll. Men då vet ni i alla fall lite mer om Joe Bidens röda ögon på X.
Mm. Ja, då är det dags för mig att blicka lite österut, nämligen till vårt grannland Finland.
Ja, vad spännande. Mm. Det handlar om Eurovision, va?
Det handlar om Eurovision, för de hade ju sin final då i deras version av Melodifestivalen i helgen.
Mm. Mm.
Och det är ju, ja, men spontant vet du ju att det kan vara lite känsligt det här med Sveriges och Finlands relation i Eurovision just nu, för att de tycker ju... De skickade ett ganska galet bidrag förra året.
Vad var det för bidrag?
Det var Cha 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 heter den, med en kille som Kärje, tror jag att det uttalas. Han hade liksom en grön typ bolero på sig och inte så mycket mer. Och,
var det den som den gick något sånt? Cha 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 Svagt minne.
Precis, och den var ju liksom folkets favorit, men inte jurygruppernas favorit. Och det var ju därför egentligen Loreen gick om.
Ja.
Hon var också en favorit bland folket, men inte lika stor favorit. Så att, ja, men det var ett lite så här ont blod. Och nej, egentligen inte. Jag tror att Finland önskar oss allt gott. Det är ju så våra nordiska vänskaper brukar se ut.
Så vi brukar säga officiellt,
ja, men,
till varandra.
Exakt.
Vi i Finland. Men under ytan, nej.
Ja, precis. Ja, nej, men det, vi som vet... vet.
Ja, precis.
Men i Finland så tänker man ändå att man hittat ett vinnande koncept med den här tokiga män som gör saker på scen.
Ja, okej. Vad skickar de i år, undrar man ju då?
Jo, då skickar de en person som också fick låga poäng av den finska juryn då, som liksom motsvarar till den europeiska juryn då i Eurovision. Men en riktig publikfavorit. Och han, ja, jag antar att det är hans artistnamn, jag är inte helt säker för jag har inte undersökt det, men Windows 95 Man, eller Windows 95 Man,
okay,
blev i Finlands bidrag då, han vann i deras tävling med den, enligt Omni då, halvseriösa låten No Rules. Iklädd små beiga kalsonger och en t-shirt med den numera klassiska Windows 95-loggan så stiger artisten som då heter Teemu Keisteri ut på scen ur ett nykläckt ägg.
Men okej. Okay. Ja. Ah, okej. Okay. Jag sökte upp honom här nu på fick upp hans Instagram. Mm. Han jobbar liksom keps och lite, jag vet inte vilken stil det är jag vill säga att han har, men han har liksom mustasch, pilotglasögon och keps.
Precis.
Och
exakt.
Lite längre hår.
Ja. Mm. Och han är ju då ursprungligen bildkonstnär och DJ, förklarar SVT här.
Mm.
När han då vann hela tävlingen med sin kalsongchock. Ja, det här är ju då någonting som han inte hade räknat med alls att vinna. Han hade då någon Henry Pispanen med på scen också, som egentligen inte ingår i konceptet Windows 95 Man, men han Nej. Var med i det här numret. Men de tyckte det var kul att vara i topp tre, och sen så var de glada att de kom tvåa. Men så visade det sig att de vann, förklarade de för finska Yle. Men det är ju lite problem för dem då. För nu då kanske det duger att vara Windowsman i Yle.
Mm.
Men SVT och EBU, som är de sändande, de är nog inte riktigt lika chill med en Windows-logga på bästa sändningstid inom public
Just
service.
Nej. Vad ska han bli då? Operativsystem-man?
Ja, precis. Eller så här, det finns också andra operativsystem. Exakt. Får du stå så här under, så ja. Får man ha liksom typ både iOS och liksom så här Opera Linux. Och Linux och vad det nu finns liksom.
Mm.
Nej, men så det verkar som att han, den här nykläckta äggmannen då, han kommer nog både få byta artistnamn och klädsel för att kunna vara med i finalen i maj på grund av risken för produktplacering. Och det här blir ju då ett problem såklart.
Ja, det så. Känns så. För det, alltså bara på hans Instagram så känns det som att han går ganska hårt ut med det som varumärke.
Mm,
han
precis.
Går också hårt ut med att posa i korta, korta jeansshorts och liksom särade ben mycket.
Ja, han gillar särade ben, ja. Mm. Och Huvudstadsbladet då, den finska DN kan man säga, de har ju själva funderat på hur ska han, vad ska han heta istället, liksom. Ja, det är någon krönika här och de har lite teorier. Skulle han heta Suomi Leijonamman? För då är det mer det, så här, det finska lejonet, att det är ju inget varumärke.
Nej, men är det coolt?
Till skillnad från Windows 95 Man.
Jag tycker ändå det är coolare.
Ja, det är coolare. Ett annat förslag var att ta namnet Yles Radioman, för då har man ju liksom finska public service som tecken och Yles logga. Det, jag menar, det hade väl varit okej för SVT, antar jag.
Men då kanske han måste ha alla andra public service-bolag också på tröjan.
Ja, det hade blivit lite plottrigt. Ja, han har en hel del utmaningar här, Windows 95 Man. Men vi får väl helt enkelt återstå och se. Men Knas från Finland, det kommer det bli i Malmö i maj.
Kämpa på med era konstiga killar på scen.
Exakt.
Nu ska vi prata grönsaker.
Ja, vad gott.
Har du någon favoritgrönsak, undrar jag, som du typ... Så den har jag oftast hemma.
Ja, men det är ju så tråkigt att säga. Men jag har ju alltid gurka hemma. Det tycker jag är liksom passar det mesta.
Det är lite basic bitch på den.
Ja, jag vill säga att jag gillar broccoli. Även fast jag inte har det till allt. Men det känns också så himla duktigt att säga det.
Ja,
men
det är klart du vill säga
väldigt,
det.
Ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt gott.
Ja, är det så gott?
Ja, jag tycker det.
Okej. Okay. Mm. Jag respekterar din åsikt. Men vi ska inte prata om det, utan vi ska prata om morötter.
Ja,
nu.
Men vänta, förlåt. Men vilken var din favorit då?
Jag skulle säga att det är liksom oavgjort mellan morot och körsbärstomat.
Just det.
Jag har ju fortsatt köpa körsbärstomater genom hela inflationskrisen.
Ja.
För att de är, jag vet inte, de håller sig så bra.
Det gör de. Och de är också syrliga. Nästan, om man kisar, kan man äta det som godis.
Ja, alltså, vet du vad det är? Nej. Jag är ledsen.
Jag är verkligen inte så här präktig i verkligheten. Det är bara någon person jag antog nu.
Men det blir så ibland. Mm. Det bara är så. Nej, men de är ändå så här. Om man blir krishungrig, som jag kan bli ibland, då är det ju väldigt... Då är det bara ta en sån bara.
Ja.
Så är det klart sen. Det är inget tjafs.
En tomat har du?
Nej, absolut inte. Jag tar flera. Men så kanske jag tar en morot också. Och vips har jag ätit en sallad.
Mm. Mm.
Ganska praktiskt. Jag läser i alla fall nu då på SvD att var tredje morot blir inte mat.
Nähe.
Nej. Det är en ny rapport från Jordbruksverket som har sammanställt då svinnet inom mat, matproduktion.
Jaha, det är inte att de blir näsor till snögubbar. Att det är en tredjedel. För det hade ju varit oväntat, men sant. Fint.
Nej, vet du, det återstår väl att se. Mm. Jag kan inte se om att de har liksom undersökt just den biten.
Nej.
Om de har tittat just under vintern så finns det ju en överhängande risk.
Exakt.
Att det är dit...
Eller chans.
Eller chans, mm. Precis. Att det är
dit, hur man är lagd.
Ja, precis. Ja. Så det kan nog vara så. Men morötter läser jag på SVT då. SVD, det är en av få grödor där Sverige är självförsörjande.
Mm-hmm.
Det var väl ändå intressant.
Vad härligt det känns ändå.
Eller hur? Det känns som att det kan jag i alla fall ha kvar då.
Ja.
Om krisen kommer.
Ja, precis.
Möjligtvis. Inte körsbärstomaterna tror jag.
Nej.
De är nog inte lokala så här i januari. Men ja, jag vet inte. I alla fall, det är då 38 000 ton morötter, var tredje som odlas, som inte når våra kök. Och en del blir tydligen kvar på åken.
Okej.
Okay. Jag vet inte, man kanske inte kan liksom, det kanske är svårt att få upp alla av någon anledning. Men den största förlusten då, det sker på packerier där morötter som är för stora, för små eller avbrutna sorteras bort.
Okej, okay. Varför då?
Jag vet inte. Och det slår mig nu att när jag köper mina morötter, som jag ofta köper i påse, då är det ofta liksom en halv här och där.
Ja, det är inget konstigt.
Nej, det är ju också morot,
ja,
som
precis.
Ens föräldrar sa när man var liten och inte ville äta något som såg lite konstigt ut. men nu har man egen ekonomi och har skärpt sig, ibland i alla fall. Men det är nästan bara morötter av klass 1 som säljs i Sverige. Läser jag. Och i klass 2 så tillåts en högre andel avbrutna morötter.
Mm-hmm.
Men ratade morötter då har blivit foder, biogas eller kompost.
Okay.
Karin Lindov som är utredare då vid Jordbruksverket, hon säger att mycket mer skulle kunna bli livsmedel om dagligvaruhandeln och grossister i större utsträckning utnyttjade möjligheten att sälja klass 2 och om mer kunde förädlas till morotsbiffar och annat. Det är i så fall viktigt att det blir ekonomiskt hållbart även för odlarna.
Just det. Ja, det är ju smart.
Jag röstar hellre i så fall på att man bara river dem.
Ja.
Och säljer dem färdigrivna.
Ja, det är ju smart också. Det är ju kanske nästa... Morotsbiffar låter som tråkigt också.
Det är också, särskilt om de är förgjorda. Ja. Om man ska köpa dem frysta, det låter det också som att det är... Det finns en risk att det inte blir så gott.
Ja.
Och igår så rev jag morötter hemma. Mm. Och det är ganska jobbigt.
Mm, det är det.
Så att, det är mitt tips utan någon slags kunskap egentligen om på ämnet alls överhuvudtaget. Mer än att jag är väl en morotsentusiast då. Skulle man kunna kalla mig. Karin Lindahl säger att allt går inte att rädda. Men... ett visst svinn är oundvikligt, men betydligt mer kan bli mat än idag. Så här säger hon. Om det är en krissituation, som jag då när jag blir krishungrig.
Just det.
Om man är tillräckligt hungrig, då tror jag att vi kan äta väldigt mycket mer. Mm. Då skulle man äta varenda morot och även potatis med missfärgat skal.
Till och med, ja, det är ju, låter som galenskap, men kanske är det så.
Men man har ju hört det där någon gång att så, om de är lite gröna, så är inte det toppen.
Nej, just det. Då är det nästan vara gift. Va? Eller...
Det var ju hela den här du får cancer av chipskrisen som pågick för några år sedan.
Ja, vad hemskt den var.
Ja, det var faktiskt jättejobbigt.
Stod chips typ en helg.
Är det så?
Nej, kanske inte ens.
Nej, jag tror att jag bara gick över till choklad. Och sen så när jag kom på att chips fanns igen så blev det liksom en mycket bättre mix mellan salt och sött.
Ja.
Men var tredje morot i alla fall, om ni vill ha lite svinnångest, så kan jag bjuda på att den går...
Den går ingen.
Den går inte in i köken i alla fall.
Suck.
Då ska vi avsluta med en skön nyhet, va?
Vi avslutar på topp. Jag tittar ut här, det har ju snöat ute. Det är vitt på taken och...
Bara tomten är vaken.
Nej, till och med tomten sover tror jag faktiskt så här i februari. Men visst väntar man på varmare tider. Det tycker jag i alla fall. Men då kanske man får passa på för att det kan vara på gång att det blir 20 grader kallare i Sverige.
Nej.
Jo. Det är sant. Kanske, det kommer inte hända nästa vecka. kommer inte hända om en månad, men det finns ett larm här
lagom
då
till sommarsemestern.
Från forskare. Nej, inte ens det tror jag.
Nej.
Men det är ju den här golfströmmen, va?
Ja, det är
som
den.
Finns i Atlanten. Och det återkommer lite då och då att du vet, ni vet historien, smältande glaciärer, det blir sötvatten i Atlanten som är salt, och det påverkar av någon anledning då strömmarna, som forskare som vet mer om sånt än jag kommit fram till. Mm. Och att den då är nära kollaps. Och om golfströmmen kollapsar, då beräknas medeltemperaturen i Sverige sjunka med upp till 20 grader inom 100 år. Så att om det då är minus 2 grader ute nu då, så har det ju varit minus 22 grader ute. Ja, så funkar ju inte medeltemperaturen.
Som, men... som i liksom Jukkasjärvi, kanske. Nu vet jag inte hur kallt de har det där just
nej,
nu.
Men det känns också lite som att jag tänkte att alla somrar skulle bli som förra sommaren.
Men vet du, det här, Victor, det här, jag kan inte tänka på det här.
Nej.
Alltså, men... kan jag göra någonting åt detta liksom? För att om jag inte, om svaret är nej, då vet jag inte vad jag ska göra med informationen.
Nej.
Jag ställer höga krav på det nu.
Precis. Nej, men det som man kan trösta sig med är ju att...
ja, vad är det? Snälla.
Att det är en omstridd teori det här, att golfströmmen kommer att kollapsa. Sådär. Jag menar, glaciärerna smälter. Ja, det är klart att vi ska kämpa för att minska den globala uppvärmningen. Ja. Men jag menar, den här risken finns väl redan nu då. Men det är inte säkert, skriver jag här på GP, att det blir så mycket kallare överallt i landet. Men enligt den här studien som kommit då, så kan den genomsnittliga temperaturen fortfarande falla med så mycket som 10 grader. Och få så här stora konsekvenser då. Men det är flera som säger att det är en omstridd teori det här. Så att det måste inte betyda...
Det är inte 100%.
Det är inte 100%, men det är klart att mixtra med strömmar så där, det gör man ju inte utan konsekvenser såklart. Men ja, den här studien i alla fall muntrade ju inte upp i alla fall.
Nej.
Som lite avslutande ord vill jag ändå säga att det är bra att vara medveten om det. Men du ska också vara medveten om att idag kan man äta semlor.
Ja, wow, vilket vackert avslut. Jag ska gå genast och börja titta på hus i Italien. Eller kanske Portugal.
Det är toppen.
Vi får se.
Får jag följa med?
Tack. Det kan du faktiskt få. Vi kan dela på det så blir det billigare.
Exakt.
Och semla är det idag. Det är ju den dagen. Jag kan aldrig uttala den.
Nej.
Vill du ge ett försök?
Fetisdagen.
Ja, ja. Mycket möjligt.
Kanske.
Ja.
Kan vara så.
Du, idag så har vi pratat en himla massa om den stora, stora branden på Lisebergs nya badhus som skedde igår. Och jag kan berätta faktiskt att Ebba Bergström, som hon var här lite tidigare.
Just det.
Och hon var ju först på plats från GP igår. Hon är just nu ute vid Liseberg, ser jag faktiskt på skärmen här. Och rapporterar igen. Och där kan man också se ganska tydliga här, bilder nu på hur...
Skelettet av det som en gång... Det som var Lisebergs våta dröm.
Precis, det som var vattenrushkanor. Och det finns, vi kommer uppdatera hela dagen. Och det finns massa texter och bilder och video från igår att läsa på gp.se. Och så kan man ju såklart också lyssna bakåt.
Exakt.
Och höra vad vi sa. Vi pratar en god halvtimme om detta på olika sätt. Och så är det då som sagt presskonferens. Idag klockan 11.
Jajamän, så det är bara om några timmar.
Precis, Liseberg och NCC håller i den och kommer i alla fall berätta lite mer. Eller ja, någonting kommer de berätta.
Vi kommer ju också fortsätta rapportera här på GP om den personen som saknas i samband med den här branden.
Ja, precis.
Naturligtvis.
Polisen gick ut då vid 7-tiden i går kväll och berättade då att det är en man som saknas. Under morgonen i alla fall så har de inte haft någon uppdatering och ge. Men håll koll på gp.se.
Exakt.
Sen pratade vi också med våran politikreporter ju. Mm. Alexandra Karlsson Tenitska. Hon hjälpte dig och mig och alla lyssnare att förstå turerna bakom Jamal El-Haj och Socialdemokraterna.
Just det.
Socialdemokraterna har ju nu uppmanat honom då att lämna sin riksdagsplats helt enkelt. Men det gör han inte. Han sitter kvar som politisk vilde.
Mm.
Så vill du få det förklarat för dig på ett pedagogiskt sätt så rekommenderar jag också att gå tillbaka och lyssna.
Mm.
Viktor, tusen tack för idag.
Ja, tack så hemskt mycket för idag. Det var en glädje och ära som vanligt.
Ja, men detsamma. Och du är tillbaka på fredag, va?
Det stämmer.
Ja, kul.
Ett nytt program för min del. Och sen så är nyhetskommen tillbaka den imorgon.
Det är den, absolut. Tack för idag.
Hej!
Hold up. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.